Ja, det var en gång som hade en kines grupp hemma då jag bodde i ett radhus i Hirvensalo. Och så var den här gruppen, eller på sitt sätt högsta mannen, han tog min sons gummistövlar. Får han låna sig? Ja. Och så gick han rakt över där det liksom plöjda fält. Han gick dit i andra sidan till den där skogen och så tog han en kvist från någon buske. Och så kom han tillbaka. Det var för honom en liksom enorm upplevelse. Hans kompisar tittade också, vad tog det åt honom? Men bara det där att få gå och ta i någonting från naturen var för honom speciellt.
När man talar med Åboguiden Lena Sarlin så kommer den ena historien efter den andra. För Sarlin har varit med om massor med saker och hon är påhittig. Det är därför som hon nu fick ett hedersomnämnande vid utdelningen av årets turism-Oscarpris i egentliga Finland. Lena Sarlin tar med sin egen guidetaxi ut sina kunder till svampskogen, ut i skärgården, i bastu eller vad som helst för att ge turisterna det lilla extra. Det som gör att man gärna vill komma tillbaka till ett ställe igen. Och det hela började än för 50 år sedan då Lena Sarlin var praktikant på ett hotell i Sion i Schweiz under vintern 1970-71.
Där jobbar man 10 timmar om dagen, 6 dagar i veckan, så det var tuffa 6-7 månader. Jag blev behandlad så att jag ibland skämdes, för de tog mig som en familjemedlem och jag fick vara med på julmåltider och annat. Och när jag åkte så ville de egentligen inte att jag åker, att jag fick ju, jag serverade, jag någon gång lite städade jag. Men för det mesta så använde de mig just för när det var turister som rörde sig och jag var språkkunnig och kunde nordiska språk och engelska som de inte behärskade. Där rörde sig folk från England och andra alla länder, de var ju mitt i smeten så där, i den dalen i Wallis då. Så där, det var en sån här huvudstråk och det här hotellet hette Hotel du Soleil och där ofta egentligen hela året så övernattade också utlänningar. Och sen gick folk där på lunch från byarna som då jobbade i den här staden. Så man blev bekant så här med folk som bodde i trakten. Det fanns inte på det sättet bussresor skulle jag minnas. Eller så var hotellet för litet att vi inte hade sådana kunder. Men att det där, allt gick lite långsammare. och det där att boka och annat. Så det var ju helt på ett annat sätt som man ringde och skrev brev. Jag menar, det fanns ju inte mobiltelefoner och allt det här, så att det var ganska annorlunda. Men sen kom jag nog att jobba för Hotel Domus och Hotel Hamburger Börs. Och senare så gick jag då guideskolningen, men före det hann jag också och jobba som guide på Kanarieöarna. Så att jag var där när Franco dog, så var jag på Gran Canaria och det sorgflaggades överallt. Så att, dessutom kom jag sen också att jobba på kryssningsbåtar, så att jag har sett hela Medelhavet inom det här jobbet och fick vara lottovärdinna och säga numrerna på 6-7 språk. Så att massor av världen har jag fått se, att då var det inte så vanligt kanske ännu att resa som det är nu, eller nu just är det ju inte, men att det skulle vara normalt utan corona. Jämfört med det sen att vara företagare i Finland, så i Åbo hade det ju varit ganska småskaligt. Att för jag grundade ett företag 1994, så var ju närmast för att företagen behövde någon som presenterade. Man ville att det hade just forskning, att när man kände varandras kulturer så går businessen bättre. Och då anlitade de mig, och jag hade såna här storkunder som anlitade mig varje vecka. Och sen om de hade någon motor som inte var klar, så Lena, kommer du och sköter om det här? Och så får jag i svampskogar med folk och vad jag allt hittar på. Så att hade hemma varje vecka nästan någon på lite något kaffe, te och sånt här. Så att det var, man måste vara väldigt snabb i att hitta på saker som skulle passa just de där människorna som man kanske hade sett en gång. Och det var ju det roliga i det här jobbet, att man fick vara kreativ.
Folk tyckte om att gå i svampskogen eller sitta på bryggan eller vara i bastu.
Jo, jag har min stuga rätt nära Åbo, man kör dit på 20 minuter. Och den här kontrasten då från en urban miljö och den platsen, så det är nästan alltid jag måste säga att nu måste vi börja åka. Att de skulle nog alla vilja bli där. De säger att vi vill inte fara härifrån, att det här är ett lugn och det är ett paradis. Och sen berättar jag lite om hur man lever och vad man utnyttjar från naturen och försöker ha sån mat som jag har själv plockat och så här vidare som jag kan bjuda på. Och att det där, de får ta ett äppel från äppelträdet, hallon från hallonbusken. Så för dem är det en upplevelse. Härliga nya, ja, människor så att säga. Det är inte bara turister alla.
Men turistströmmarna, de slutar egentligen tvärt i mars med corona. Hur kommer turismen att se ut efter att vi är förbi det här?
Ja, det är det som man funderar. Det är ju kollegor som har börjat med så här virtuella guidningar utomlands, också i Finland. Det är ju någonting som inte någon egentligen kan svara på. När kommer det igång? När vågar man jobba med det här? När vågar människor röra sig? Är det bara de modiga? Men ska man själv då ännu vara försiktig? Det är svårt att säga. Man måste bara leva egentligen en vecka i sänder. Och se när man kan liksom kanske... Det beror på hur man också säljer sina produkter. På vilket sätt man ska börja marknadsföra sig. Det här att ha egna webbshoppar blir vanligare och vanligare, men om man är en persons företag så vill man inte ha liksom allting för knepigt, att det borde vara viktigast det att jag gör det där konkreta jobbet och inte att jag administrerar. Jag har gått alla möjliga kurser så här på nätet som håller igång mig. Jag har också varit mycket till stugan och i förrgår hittade jag kantareller med mitt barnbarn. Att jag måste hitta på saker att göra för att inte helt stanna upp. Att det där, men hur det där jobbet blir, så det vet jag inte. Jag hoppas att jag ska kunna jobba ännu. Ja, det gör jag.
Och visst hör man att Lena Sahlin längtar tillbaka till kunder. Hon skulle haft massor med kunder i mars förra året, men allting inhiberades. Nu lever hon på minnen. Som de fyra ungdomar som hon skulle ta hand om när de kom för att följa med i Jyväskylärallit.
Då jag kan spanska och har det här taxirätten i bilen. Att 3-4 dagars program till Jyväskylä, för att det var fyra ungdomar som hade vunnit på någon sån här typ tälja. En resa till Jyväskylä, för det var en körare från Peru som deltog. Så plötsligt var jag emot de här fyra ungdomarna från Peru i Helsingfors och kör till Jyväskylä. Och det var ju helt omöjliga med tidtabeller. Så jag måste sen säga att hörni, om ni har tänkt sig antingen en start eller när de startar eller när de kommer i mål. Så det måste ni nog helt enkelt ta och fungera som den finska klockan. För de kom alltid en 10-15 minuter för sent och då missar vi allting. För det skedde väldigt på en kort tid. Men vi hade väldigt intressant och vi hade middag sen med den här chauffören och det här. Det var ett par och sen var det en syster och bror. Och den här brodern, så han var så fascinerad av finska kvinnor. Sen när vi körde någonstans och somnade, så öppnade han ögonen. Oj, här är Barbin igen. Han tyckte att de var så söta, de finska flickorna. Och hans syster då, så med henne har jag också nästan ett par gånger i år kontakt. Och hon kallar mig också, hon skriver äiti på väldigt speciellt sätt. Men hon skriver till äiti alltid ibland. Sådana helt otroliga saker som... Också liksom tack vare att vi har en sån här internet och vi har Facebook, så annars inte skulle man ju kunna klara av att hålla uppe sån här kontakter. En historia har jag ännu. Det var också ett metallindustrigäster, det var från Vietnam. Och jag gick till hotellet och jag hittade de sex herremän och de kom ut. Och så började de springa runt min bil. Och jag tänkte inte få dem att sitta någonsin dit in. Och sen klarnade jag att de hade inte suttit i en bil som en kvinna har kört. Så de var förskräckta. Det var alltså så många gånger som man varit med om sådana här kulturella chocker. Nu var de, sen märkte jag att de är liksom rädda för allt. Jag hade också fått order att gå och köpa mössor och vantar åt dem, för de var för lättklädda och det var typ november. Så tänkte jag att jag måste hitta på någonting att jag får dem att landa i det här landet. Så jag åkte till Runsala och så gick jag dit på Kuva Udde och vandra. Och sen när vi åkte tillbaka så märkte jag att de hade relaxat. Men de var liksom en sån total kulturschock.
Vem får du berätta så här historia för?
Ja, det är ju så att med 3 barnbarn så blir det ibland dags på kvällen att hitta på någonting att tala om. Och jag frågar vilken bok ska vi ta, så... Mitt äldsta barnbarn, han har börjat säga att nej, vi behöver inga böcker, att farmor berättar från den sagoboken och berättelseboken du har mellan dina öron.
Det säger Åboguiden Lena Sahlin. Det här är Linus Hoffman för Yle Åboland.